Och jag kände nästan som att det var något som rörde sig lite i magen då. Men jag bara, nej, men vad kan det vara? Det måste ju vara tarmarna eller någonting. Det första hon säger då är, ja, jag vill att du gör ett graviditetstest.
Mm.
Jag bara skrattar till det. Ja, okej, okay, fast alltså, jag hade ju mens för några veckor sedan så att, jag vet inte. Men visst, absolut, jag kan göra det liksom så, men det här är liksom något helt annat.
Ja, precis.
Och så gör jag det. Och det är positivt. Och jag ber om ett nytt test och bara, här är det något fel på det här?
Okej, Nathalie, du sitter här och är så nervös.
Ja, det är jag faktiskt.
Vi har suttit här och fnittrat hur länge som helst.
Ja, en stund.
Mm. Och jag är faktiskt också lite nervös.
För ja, det är ovanligt, tänkte jag säga ändå. Du är alltid så kolugn, tycker jag.
Nej, gud nej. Men, nej, och, men idag är jag faktiskt lite extra nervös för att det är ju faktiskt så att det är ett väldigt speciellt avsnitt den här gången.
Ja, för oss två kanske speciellt.
Ja. Idag har vi faktiskt ingen gäst.
Nej.
Så är det ju.
Nej.
Fast vi har det på sätt och vis.
Mm.
För att idag är det du som är gästen.
Ja, det är ju det.
Du är också nervös.
Ja, återigen, jag är jättenervös. Mest för att jag tänker så här att detta är något som kommer finnas liksom där ute. Mm. För alltid.
Mm.
Typ så som våra gäster har det varje gång.
Ja, eller hur? Just det. Ja, så är det faktiskt. Idag, Nathalie, så ska vi prata om, det är faktiskt din fantastiska dotter Vera som kommer att stå i fokus.
Ja, det är det.
Fast också mycket du, för att det var ju väldigt, väldigt mycket som har, det är mycket som har hänt i ditt huvud.
Ja, huvud och kropp.
Ja, huvud och kropp, ja, det kan man verkligen säga. Nej, men idag så ska vi prata om din historia.
Mm.
För det är faktiskt så att du blev ju oplanerat gravid. Med Vera?
Ja, precis. Alltså, jag har funderat på det här uttrycket faktiskt.
Mm.
För jag tänker så här, man kan nog liksom inte säga så egentligen. Nu låter detta jätteflummigt. Men jag tänker liksom att ett barn är en gåva, en välsignelse. Så jag tycker liksom inte, man kan varken önska eller planera det.
Mm.
Tycker nog inte jag.
Det tycker du inte?
Nej, men det är klart att man rent fysiskt kan liksom göra det, men det är så mycket större än så. Så det är liksom inte som att önska en ny parfym. Och jag vill ha ett barn, eller jag vill ha det, eller jag vill inte ha det.
Mm-hmm. Intressant.
Ja.
Mm. Ja, det var lite flummet.
Men jag är lite flummig också.
Ja, jag vet det. Det är därför vi kompletterar varandra.
Exakt.
Men vi ska backa bandet, har jag tänkt. För att vi ska liksom ta det from scratch.
Mm.
Vi har ju känt varandra sen. Nu ska vi backa bandet lite till. Vi har känt varandra sedan 2017.
Ja.
Då flyttade jag till Växjö.
Mm.
Och vi började jobba på samma jobb.
Mm.
På en resebyrå här i Växjö.
Det gjorde vi.
Och sen började jag jobba på en annan resebyrå.
Just det, ja.
Och vi hade lite kontakt men inte supermycket.
Nej, precis.
Och året därefter då, 2018, då är det en väldigt speciell sommar i ditt liv. Kan du inte...
Ja.
Fast det visste du inte då?
Nej, precis. Så var det ju.
Men kan du inte berätta, vad gjorde du och hur mådde du?
Nej, men sommaren 2018 började väl som de flesta somrarna.
Mm.
Man hade jobbat väldigt mycket och såg fram emot semestern. Och jag skulle åka till Spanien med min familj och vi skulle bila ner.
Mm.
Med mina två, eller en av mina kusiner och min lillebror då.
Mm.
I en bil med väldigt mycket packning. Så att, ja, man såg fram emot att komma fram, om man säger så. Men det var ju en besvärlig resa ner eller så. Men jag mådde väl bra, alltså väldigt bra skulle jag säga. Sen så mådde jag väldigt illa när vi körde bil väldigt mycket och så här. Man reflekterade inte så mycket över varför man mådde illa. För jag tänkte att man åker väldigt länge och många timmar och sådär.
För att du är inte åksjuk i vanliga fall?
Jo, men jag är ju det.
Okay.
Och jag har ju liksom glasögon, så kanske man tar av sig dem och så läser man lite och så lyssnar man på musik och så mår man lite illa och sådär.
Mm.
Så att det är ju, jag är ganska liksom, jag blir åksjuk ganska lätt.
Mm.
Så jag reflekterar inte över att det skulle kunna vara någonting annat.
Nej.
Och sen så tränar man ju inte lika mycket på semestern. Och jag vet att jag tyckte att jag var lite slöare än min pappa när vi var ute och sprang och så här. Mm. Och han bara, nej men det är värmen, du är inte van att springa, du vet, det är jättevarmt nu och så här.
Mm.
Och jag simmar ju väldigt mycket i vanliga fall, så spring, alltså löpning gör jag väl kanske mest på vinterhalvåret, inte så mycket på sommaren.
Mm.
Så att reflekterar inte jättemycket över det heller så där, men och sen så gick tiden.
Sen gick tiden.
Precis. Och sen kom man hem.
Ja, precis.
Och jobbade ett tag och sen så fick jag väldigt ont i magen.
Ja, för att om jag minns det här rätt nu, jag har ju hört den här historien ett par gånger. Men om jag minns rätt så rann ju droppen över bägaren. Det var en gång när du satt i bilen för du jobbar som utesäljare.
Mm, precis.
Vad var det som hände då?
Ja, men man kör väldigt, liksom, inte jättelånga sträckor, men man kör i princip hela dagen runt och far på olika företag och besöker kunder och sådär. Och det var egentligen på morgonen, en måndagmorgon, som jag hade mått lite illa på morgonen, inte reflekterat jättemycket över, utan åt lite frukost ändå och sådär. Och sen så körde jag, så var jag ungefär i höjd med Ljungby då, på väg till en kund. Så mådde jag riktigt, riktigt illa och det liksom tryckte i magen och gjorde jätteont. Och jag hade haft lite känningar på helgen innan.
Mm.
Och jag vet att jag har sagt till min familj, jag undrar om man kan få gluten i vuxen ålder nu.
Ja, just det.
För jag tror verkligen att jag är glutenintolerant. Jag måste skära ner på det vita sockret. Och,
ja, just det.
För jag älskar ju så här vitt bröd och liksom baka och scones, det är min favorit. Så.
Mm.
Ja, så jag tänkte liksom att nej, men nu måste jag liksom äta lite nyttigare. Och sen så alltså blev det så jobbigt när jag körde så att jag fick stanna på en parkeringsficka.
Mm.
Och då kaskadspydde jag.
Åh, oh, fy fasiken.
Mm.
Mm.
Och sen skulle jag sätta mig i bilen och gjorde ännu mer ont i magen. Och det var liksom som ett riktigt, riktigt tryck. Och jag kände nästan som att det var något som rörde sig lite i magen då. Men jag bara, nej, men vad kan det vara? Det måste ju vara tarmarna eller någonting.
Ja.
Och kände att nej, men det här är inte som vanligt, det här är inte normalt, jag måste nog åka till sjukhuset. Så då, då svängde jag av in till Ljungby då.
Ja, precis.
Faktiskt.
Och då åkte du till vårdcentralen i Ljungby?
Ja, precis. Alltså, ja precis, vårdcentralen eller akuten i Ljungby då, om man ska säga.
Och berätta, vad var det som hände där?
Nej, men då kommer man in och så får man ju berätta liksom sina symptom och sådär, och det första hon säger då är, ja, jag vill att du gör ett graviditetstest. Jag bara skrattade det. Ja, okej, fast alltså, jag hade ju mens för några veckor sedan, så att, jag vet inte. Men visst, absolut, jag kan göra det liksom så, men det här är liksom något helt annat.
Ja, precis.
Och så gör jag det, och det är positivt. Och jag ber om ett nytt test och bara, här är det något fel på det här? Och så gör jag ett till test, och det är också positivt, och då så säger hon, okej, men nu måste vi liksom, du är ju gravid, så vi måste kolla hur långt gången du är och så här, va? Så att då så gjorde man ju ett vaginalt ultraljud då, som att man inte visste någonting då.
Ja, precis.
Och
men där, när du har fått det här liksom positiva beskedet, tänker du någonting då direkt innan ni går över till det vaginala ultraljudet?
Ja, det är ju tusen tankar som rusar genom huvudet, så är det ju absolut. Jag tror verkligen jag tänkte liksom ut eller in. Jag bara, okej, jag vill inte vara här just nu. Detta händer liksom inte så här, nyp mig i armen typ. Det kändes så overkligt. Mest det som liksom rusade i huvudet. Jag kunde liksom inte riktigt förstå vad det var som hände eller förstå att jag liksom var gravid. Jag ville kanske inte riktigt förstå det heller.
Nej.
Så att det var verkligen en chock. Sen kom ju den stora chocken då. Precis innan vi gjorde undersökningen så frågade hon ju, okej, men du sa att du hade ment, det kan ju vara en blödning och så här, men om vi räknar från liksom när det senast kan ha liksom skett befruktning och så då. Jag bara, men det är inte så länge. Så då är det bara några veckor. Och så börjar vi prata lite, okej, men då har du lite olika alternativ och så här liksom och så. Men först ska vi fastställa veckor och så innan vi går in på det och så där. Men sen fick jag mig en chock.
Ja.
När vi gjorde ultraljudet då.
Ja, precis.
För att då kommer upp en hand.
Ja. Och du ser du skärmen samtidigt som...
Ja, precis. Hon frågar faktiskt, ska jag vända bort? Och jag var ju så säker på att det här har ju skett precis nu liksom.
Mm.
Så jag bara, nej men det är inga problem liksom och så.
Mm.
Men sen då när jag ser, vänta va?
Mm.
Det var en hand och det var naglar och det liksom, ja. då börjar man ju reflektera, okej, vänta lite nu, hur funkar det nu, hur lång gången är man då?
Ja, precis.
Och då får man ju lite panik dels, för man tänker att man har varit gravid väldigt länge utan att veta om det, och liksom risken och allting med det, men också att okej, nu är jag liksom gravid själv utan en partner, utan liksom i en relation och så vidare då.
Mm, precis.
Så det var, och
hur långt gången var du?
Då konstaterade de att jag var, skulle precis in i vecka 23.
Ja. Mm. Och när du får det beskedet, alltså när du får höra att du är 23 veckor gravid.
Mm.
Vad händer då i ditt huvud?
Ja, vad händer då? Nej, men det som händer är ju att först och främst så börjar man ju tänka att ja, okej. Vill jag detta? Ja. Eller vill jag inte detta? Och har jag något val? Så börjar man räkna så, okej, vänta, vi har världens liksom så här mest generösa abortlagstiftning. Mm, hur fungerar den? Och sådär. Men, och alla var jätteglada, läkaren och barnmorskan, bara grattis! Och liksom
ja,
så här.
Precis.
Och så. Så att det var klart att man tänkte väldigt många tankar.
Mm.
Verkligen. Hur man skulle klara av det framförallt då.
Ja, precis. Men du ringde din mamma först?
Nej, jag ringde min syster först.
Du ringde din syster först?
Det gjorde jag faktiskt.
Och det fick du göra där då?
Ja, precis. Det gjorde jag faktiskt i bilen på vägen hem då.
Mm.
Efteråt. För man blev ju liksom inskriven och hela den här biten då.
Ja.
Fast i Växjö då, men de hjälpte ju en eftersom att jag var i Ljungbro.
Mm, mm. Mm. Och vad sa din syster? Det måste ju ha varit ett väldigt chockerande samtal för henne att få.
Ja, jo, men det tror jag absolut.
Alltså samtidigt som du själv är i en sån
känslomässig
liksom berg- och dalbana.
Ja, gud ja, verkligen. Och det, jag tror också så här, det är nog väldigt svårt att tänka sig in hur jag kände då. För att nu är jag ju så otroligt glad över,
ja,
över allting. Så att det är väldigt svårt att tänka exakt vad jag tänkte då. Men det var klart att det var ju kanske inte bara liksom glädje, utan man tänkte ju mycket annat också givetvis.
Mm.
Det gjorde man. Men min syster var nog lika chockad som mig. Absolut. Och hon hade det nästan lite på känn. Det var lite lustigt för att hon sa så här, okej, antingen har du blivit av med jobbet eller så är du gravid.
Ah, det är så, så sjukt.
Ja, exakt. Och sen så sa hon, ja men jag kommer hem och så träffas vi och liksom så. Så gjorde vi det direkt och hon gick från sitt jobb liksom och lämnade allt och sådär. Så att, och ja.
Åh, herre Jesus. Ja, vilken omställning.
Ja.
Ja, för det måste ju verkligen ha varit en omställning.
Mm.
Och då är du alltså 23 veckor gravid och du får veta att, du fick också veta att du var en flicka.
Nej, inte då.
Nej, det fick du inte.
Nej. Precis. Utan eftersom att man gör då vanligt rutinultraljud några veckor tidigare, så blev ju detta som liksom att man fastställde liksom hur långt gången man var ungefär liksom, beroende, att man mätte ju helt enkelt
precis
olika liksom benen och huvudet och så här då på barnet. Men sen så bokade man in liksom ett rutinultraljud i Växjö.
Okej, så du fick ett ultraljud till då?
Ja, precis.
Där man kunde kolla kön?
Ja, exakt. Som,
om man ville.
Ja, men precis. Och där de faktiskt flyttade beräknad förlossningsdag till tidigare då.
Ja, just det. Mm. Okej.
Okay. Mm.
Ja, för vad är det då som händer från där någon gång i slutet av september 2018 fram tills det är att lilla Vera kommer? Vad är det som händer i ditt liv?
Jag blir större och större. Nej, men alltså det som händer är ju att man väldigt snabbt måste ställa om och tänka kring mycket praktiskt. Alltså när man får ett nytillskott liksom, eller när man blir en till. Och så blir det ju direkt att höra med sin arbetsgivare och så här, med föräldraledighet och sätta sig in i den biten och så. Och sen så var det ju mycket som hände liksom rent kroppligt som man inte heller riktigt var med i liksom.
Mm.
Jag har väl aldrig liksom tänkt att jag skulle få barn i liksom den åldern som jag var då.
Nej.
Utan tänkte att ja, det händer kanske längre fram i en relation, eller så händer det inte, och då är det också okej. Okay, liksom. Så att...
För då var du 27?
Ja, precis.
Stämmer va?
Skulle ju fylla.
Mm. Precis. Mm. Nej, men jag kan verkligen tänka mig det. Alltså det är ju... jag fick ju veta att jag var gravid väldigt, väldigt tidigt, runt vecka 10. Men jag vet ju att veckorna fram till vecka 23, det var ju hur länge som helst.
Ja.
Där liksom mycket i min kropp och mitt huvud liksom hann med. Och jag vet ju själv att du och jag träffades ju, vi hade ju en liten restaurangdejt du och jag, bara typ alltså 2-3 veckor innan du fick det här beskedet, tror jag.
Det var det ju.
Och jag är nog en av dem som verkligen kan övertyga, eller som kan inte övertyga utan intyga att du verkligen inte var gravid liksom. Alltså så inte gravid synligt. Ut. Nej, men alltså jämför man med min vecka då, kanske 20, så fattar jag liksom inte. Och nej. Jag vet ju att du tränar simning och jag tänker också där när man faktiskt ser liksom kroppens verkliga former. Nu sitter jag här i en pösig liksom tröja och man kan ju liksom dölja det mesta, tänker jag. Men det kan man ju inte så som du är van på att träna med. Nej. Simning och även då när vi träffades ute liksom, så jag kunde ju inte se någonting.
Nej. Nej, men, och det kanske var lite så här vanskligt också eftersom att det är, alltså sommaren på semestern, så kanske man dricker lite mer, man äter lite godare och så här, och tränar inte lika intensivt. Så att för mig var det liksom inget konstigt kanske att man la på sig något kilo här och där eller så. Sen visade det sig att man lagt på sig mycket mer när man väl började väga sig. Så här bara, oj, okej. Okay. Ja.
För alltså bara någon typ 1-2 veckor senare så vet jag att du lägger ut en sån här jättefin bild på dig själv när du står i den här höstiga skogen, jag tror det var Bokhultet.
Ja, precis.
Med en massa fina orangea, röda, gröna, men du vet alla höstens färger på löven, i en randig tröja, och du har en sån fin gravidkula liksom. Jag bara, men vänta nu här, wow, var kom den ifrån? Så där såg inte du ut för 3 veckor sedan.
Nej, men den kom verkligen, ja, de veckorna, precis som du säger, någon vecka efteråt.
Otroligt, ja.
Det kan också, jag tänker så här att det kanske också har lite med kroppen, alltså att eftersom kroppen typ mentalt inte förstod eller var med, så kanske motarbetar kanske kroppen på något sätt. Jag har ingen aning, för det kändes verkligen som att när huvudet var med och jag var med, då kroppen bara liksom, jaha, okej, nej, men nu
kör vi.
Let's share liksom. Lite så. Ja.
Ja, för det är helt, man har ju läst om och hört om så här helt otroliga historier som liksom, där folk faktiskt ska in till sjukhuset och ont i magen och som ska föda barn. Man bara, men nej, alltså det händer inte. Ja.
Och jag har alltid tänkt så bara, men hur kan man inte veta att man är gravid? Alltså på riktigt, vad är det för fel på folk typ? Så jag tänkt liksom att det måste man ju känna utan att liksom vara någon expert eller veta. Jag kan verkligen intyga att jag, i efterhand så kan man ju absolut kanske se symptom och så om man verkligen gräver djupt i det, men nej. Alltså,
nej, men du var ju där och då.
Inget, ja, alltså, exakt. Det, man kan vara gravid utan att veta om det.
Ja. Tiden går och det närmar sig januari.
Mm.
Det är snart dags för lilla Vera att komma. Hon kom ju 2019 då, efter årsskiftet.
Ja.
Och eftersom du inte hade en partner så är jag lite nyfiken på när det närmar sig förlossning. Vem väljer du att ha med dig? Hur planerar du din förlossning?
Ja, det var ju lite liksom så. Man vill ju ha någon som man är väldigt trygg med.
Mm.
Och jag står min familj väldigt, väldigt nära.
Mm.
Så att det var ett ganska självklart val att jag ville ha med mamma och pappa då.
Mm.
Och sen en av mina bästa vänner, Emma, också med. Du var ju standby också.
Jag var standby.
Precis.
Och vi kände ju inte varandra så bra då.
Exakt.
Så att jag var faktiskt inte alls insatt.
Nej.
Jo, jag vet ju att vi hade kontakt. Mm. Jag vet ju att vi skrev och ringde när du blev hemskickad bland annat.
Ja, precis.
Och ni var ute och gick.
Ja.
Det kommer jag ihåg.
Ja, precis. Det var ju så. Det var ju en lång förlossning.
En utdragen
historia. Mm.
Exakt. Det får vi ta mer om ett annat avsnitt.
Yeah.
Men du vill ju i alla fall att ha med dig din mamma, din pappa och en av dina bästa vänner.
Precis.
Och de är med nästan hela tiden nu.
Ja, precis.
Eftersom det var en utdragen process.
Mm. Så. Ja, men exakt. Egentligen tills Vera var ute. Och sen så, min mamma skulle åka iväg så hon satte sig på ilfat på tåget strax efter Vera kom.
Ja.
Och sen var min vän med då första dygnet på BB med.
Ja, just det.
Eller ja, halva dygnet för att hon kom ju mitt i natten då.
Mm. Precis. Och du kommer hem med ditt lilla knyte.
Ja, att man ens släpper i vägen.
Ja, visst.
Man känner sig som en riktig så här liksom, alltså nybörjare på alla fronter.
Mm. Ja. Men du kommer hem med Vera och du bor ju i lägenhet i Växjö då.
Mm, precis.
Alltså, jag hade ju jätte hormon crazy. Allting var bara helt upp och ner i mitt huvud.
Mm.
Hur var det för dig de första dygnen?
Det var jättejobbigt på väldigt många olika sätt. Framförallt rent kroppsligt.
Mm,
så är ju precis att gå igenom både en graviditet men även en förlossning.
Mm.
Jag hade väl tanken av att bara, oj, ska moderkakan ut också? Just det.
Precis.
Och nu ska man sy också, just det.
Mm.
Och även efteråt, jag kunde liksom inte föreställa mig att man skulle gå runt i den här landstingsblöjan så länge som man verkligen gjorde.
Nej.
Det var väldigt speciellt. Alltså man hade ju konstant ont liksom, oavsett om man satt eller låg eller var ute och gick och så vidare.
Mm.
Och sen på det, liksom, samtidigt som du själv försöker läka så har du ju liksom ditt barn som du ska ta hand om och som försöker hitta sin plats utanför livmodern och liksom klara sig så bra som möjligt och hitta sin plats. Man sätter sig själv i andra hand, liksom, i andra rum, så det blir ju mest fokus på att liksom, ta hand om sitt barn såklart. Men det är också liksom rent mentalt väldigt jobbigt. Särskilt,
ja,
liksom,
men det är det jag menar. Och jag tänker att, ja, men precis. Jag tänker att det spelar ingen roll om man är liksom, om man har en partner där eller inte. För att livet vänds ju helt upp precis. Och ner liksom. Om man jämför med livet innan barn så är det ju en 100% omställning. Och hur tacklar du det?
Men jag kände väl också lite att man... jag kände typ så att folk har ljugit. Varför har ingen berättat att det är så här? Liksom? Det är skitjobbigt första tiden. Det är liksom både mentalt och fysiskt som sagt. Det är riktigt, riktigt tufft.
Mm.
Både liksom, bara det att amma, att det gör så ont. Jag har inte förstått att amma kan göra ont innan.
Nej.
Det gör ju jätteont. Jag var så nära på att kasta in handduken flera gånger. Liksom. Det
ska ju bara vara en mysig stund med barnet.
Ja, exakt. Hur man ska knyta an och liksom endorfinerna ska komma. Och så här.
Är det inte så för alla?
Precis. Nej, men alltså... Det är verkligen... Som du säger, alltså... Sen man blev förälder så är det ju verkligen toppar och dalar. Och jag tror att de topparna och dalarna hade varit oavsett... Precis. Om man är två eller en. Fördelen när man är ensam är väl på ett sätt att man inte har någon som man kan störa sig på.
Ja, det här har vi pratat eller... många gånger.
Eller liksom hamna i konflikt. Jag bara gör vad jag tror är bäst och liksom precis. Så.
Precis, för det var lite det jag ville så här, liksom höra med dig. Finns det, vad har varit de största fördelarna kanske, men också de största utmaningarna i att vara ensam?
Oj, ja, men fördelarna är nog som jag var inne lite på.
Mm.
Att man litar ju helt och hållet på sig själv.
Mm.
Och man behöver liksom inte samråda med någon annan.
Vad tycker du? Är hon för varm? Är hon för kall?
Ja, men precis. Och man behöver liksom inte heller...
Ska vi byta blöja innan vi går?
Precis. Ja, men i en situation när man kanske är själv lite liksom mentalt skör och man är hungrig och sen så vill man göra så mycket liksom och ska man försöka sova när bebisen sover? Jo, fast då ska jag också städa och gå ut med soporna och bajsblöjorna och allt annat.
Det är inte det sämsta tipset på tal om något helt annat som någon som har fått. Vila när barnet vilar.
Mm. Ja, men exakt. Då tror jag liksom att när man är i en sån position då man slipper ganska mycket konflikt och ytterligare saker som kan bli ännu jobbigare att hantera i en situation som redan är utmanande och krävande på väldigt många sätt.
Mm.
Samtidigt som att vara själv hela tiden är också otroligt jobbigt. Särskilt liksom så här, jag hade ju baby blues alltså,
ja,
som kickade in. Och det var ju, ringde ju liksom och bara tårarna bara rann och ringde min familj. Och då kom ju de och lagade mat en kväll och liksom hjälpte till. Och jag bara grät i princip. Och det är ju sånt som sker, det är så mycket hormon och allting.
Precis,
så det,
precis.
Det är ju lite liksom läskiga stund att vara själv, absolut.
Ja, jag tänker så här, kvällar och nätter. Alltså för nätterna, finns det någon annan tid på dygnet, liksom oavsett årstid, som man känner sig mer ensam än när man är uppe med ett skrikande barn på natten?
Mm. Nej, precis.
Det har gjort mig ledsen väldigt, väldigt. Och jag är typ där nu, för jag har en 7 månader som sover brutalt dåligt. Jag kan verkligen, trots att jag har både ett syskon till Meja och en man där hemma som hjälper till jättemycket, så känner jag mig så sjukt ensam om nätterna.
Mm. Ja, precis. Alltså det är väl alltså både och. Jag kände mig aldrig ensam, för att jag kände mig verkligen som ett team med Vera på ett sätt. Alltså det var ju hon och jag mot världen.
Det är
världen.
Så coolt.
Verkligen. Mm. Så att kanske inte ensam, men däremot så kanske jag kände att man var hjälplös, kunde jag känna mig. Mm. Att jag liksom var otillräcklig, att jag försökte liksom göra mitt bästa, men ändå så var det inte bra nog.
Mm.
Hon grät fortfarande fast att hon var mätt och bytt blöja och så vidare så stundtals. Och då kände man ju att, vad jag gör för fel, men då var det ju bara liksom försöka om igen och sen så lär man ju känna sitt barn och liksom så.
Och alla de här sprången, du vet precis när de säger, men nu är hon inne i en bra period.
Ja.
Är det inte något nytt som kommer då?
Ja, men så är det ju. Man har fått kläm på några grejer så då händer något nytt. Så är det ju verkligen.
Mm. Ja, men gud, jag är verkligen imponeras över, jag kommer ihåg det, då var jag högra video med Melina. Och jag bara tänkte, herregud, hur klarar den här kvinnan av detta? Så himla häftigt, så jäkla coolt. Jag är verkligen imponerad.
Ja. Jag tror man klarar alla utmaningar man ställs inför. På något sätt så bara reder man ut det. Det är också lite flummigt kanske. För jag tror så här, man hade liksom inte... Man hade inte varit med om det man har varit med i livet om man inte hade varit redo för det.
Nej.
Det låter jätteklyschigt, men jag tror ju verkligen på det. Så att... allting sker av en anledning.
Ja, men jag är faktiskt likadan. Du vet att jag är en pessimist.
Ja.
Men jag tror faktiskt också på den.
Ja.
Att saker sker av en anledning.
Precis. Och man kanske inte ser det just där och då.
Nej, exakt.
Men längre fram. Så här, men vad, många säger att då händer liksom hemska saker för människor. Ja, det är klart att ingen förtjänar det. Det sker kanske inte direkt av en anledning att just det har skett. Men det kanske sker för att du ska utvecklas eller för att du ska hjälpa andra som hamnar där och så vidare. Så jag tror faktiskt på det. Även om det är svårt att se just i stunden kanske.
Ja, och jag är så här extra tacksam för att jag har ändå fått, alltså jag har verkligen fått följa med på hela den här resan. Mm. Och vi har ju hängt, alltså ja, typ varje dag känns det som ibland.
Ja.
Alltså under hela tiden. Mm. Vi har ju bilder på våra små tjejer från att de är nyfödda.
Precis.
Tills idag.
Så är det ju.
Och mer kommer ju. Och vi har ju, det är också en anledningen till varför vi sitter här och spelar in den här podden. Det är ju våra små tjejer.
Så är det ju.
Och vi har ju både skrattat och gråtit ihop och varit så jäkla less på alla begränsningar som man blir utsatt för, men också alla nya dörrar som öppnas.
Så är det ju. För det är omställningen som oftast är att den sker liksom från en dag till en annan. Det är ju det som man hinner inte riktigt med.
Nej, men precis. Men finns det någonting du skulle vilja säga till de liksom blivande mammor som kanske saknar en partner idag? Frivilligt eller ofrivilligt?
Mm.
Tips från coachen Nathalie!
Önskade.
Nej, men,
Gud, jag hoppade,
nej, men just det här med att inte ha en partner. För det finns ju de som väljer det aktivt, men det finns också de som inte gör det.
Nej, men exakt. Det är mycket som kan hända i ens liv.
Mm, mm.
Jag skulle nog säga att... Gud, vad svårt. Mm. Krångla kanske inte till det. Alltså, jag var ju väldigt så här att... mitt barn ska sova den tiden och sen så ska jag göra det och jag ska träna, jag ska hinna yoga, bam, bam, bam. Och så bara har jag liksom kommit fram till att och jag var så här jättehård att hon inte skulle ha skärmtid förrän innan 2 år. När hon var 1,5 så bara, jag ger upp. Mm. Så då kom jag liksom fram till att ja, antingen kan jag göra det lätt för mig, eller så kan jag också börja sy mina egna kläder, odla min egen mat.
Kommer du ihåg när vi stod i köket hemma hos mig?
Ja, men liksom så. Då bara kände jag så här, ja, alltså, vad fan.
Och gjorde de här puréerna.
Hon kan se på babblarna liksom. Ja. Om det är så att jag kan faktiskt stå och laga mat lugnt och liksom i ro och själv.
Men
får
jag
utan
fråga hur många gånger vi, du gav Vera alla de här 20-30 matlådorna som vi gjorde med sötpotatis, mixad torsk.
Nej, men hon åt väldigt många av dem. Du bara skrattar.
För det gjorde inte mitt barn.
Alltså, det har jag väl en fördel att Vera har alltid varit väldigt matglad och nyfiken på att liksom äta alla möjliga smaker och så.
Det vet
tvärt emot, jag. Tvärt emot, när jag var riktigt liten så var jag nog likadan, men sen blev jag väldigt så här kräsen och petade i maten. Mm. Men Vera är väldigt, alltså, ja, väldigt glad i mat. Sen har hon ju såklart ibland, när hon äter hon ju inte bra, så är det ju liksom. Ja. Men det hade jag en fördel att även fast vi gjorde egen mat som kanske inte alltid var lika god som burkmat, så åt hon det och bara log och var himla nöjd. Så god.
Men det är ditt tips, krångla inte till det.
Nej, men precis, jag tror det liksom att kanske inte heller ha, ja, men de här förväntningarna. Jag hade ju det här att ja, men nu har de så här sagt att man, en organisation har bestämt att barn ska inte ha skärmtid innan 2 år, för det är inte bra liksom. Och sen då när Vera var liksom strax över 1,5 så bara, nej, fast nu sätter jag på de här jäkla babblarna. För nu kan jag liksom inte stimulera och vara där hela tiden. För jag måste laga mat, jag måste tvätta, jag måste. Så det är väl en sak att kanske liksom släppa lite på. Liksom.
Blir det bättre eller sämre barn av de som får skärmtid eller inte skärmtid?
Nej, jag tror man ska göra det som man själv tycker är bäst faktiskt. Jag tror man, innerst inne så vet man själv vad man tycker liksom är bra och vad som funkar för sitt barn och så vidare. Sen såklart så, jag är väl av den tron att kanske skärmtid inte är absolut det bästa i för stor mängd.
Eller när innan man ska gå och lägga sig. Typ.
Men precis, jag tror absolut att man kan använda det, alltså vi lever i en digital värld, så det är väl jättebra att man lär sina barn att nyttja det, särskilt när de blir äldre och kan liksom förstå att det här kan jag fota och här kan jag lägga in en groda som kom upp här. Och alltså, det är ju ett verktyg som du kan faktiskt producera saker med. Mm. Men just konsumerandet, det är ju det som jag känner att jag ville då förhindra. Men som sagt, jag gav upp för att, återigen, man kan göra det enkelt för sig.
Ja, men precis. Jag tror att hon är jätteglad för det faktiskt. När hon och Melina sitter på kvällarna. När du och jag ska försöka växla ett par ord med varandra efter en hel dag stim.
Ja.
Då är det faktiskt rätt gött att sätta dem i soffan med,
ja, men så
med
är det
lite snacks, lite kex.
Precis.
Och så kan du och jag kanske prata just då i 4-5 minuter.
Ja. Ja, men exakt. Och då kan det vara värt det.
Precis. Men idag har ju Vera hunnit bli lite mer än 2,5 år.
Ja.
Helt sjukt. Vad är det bästa idag med att vara Veras mamma?
Oj. Ja, men det bästa med att vara Veras mamma, det är att jag är hennes mamma.
Ja.
Nej, men att få vara i hennes närvaro. Att få liksom upptäcka världen med henne. Dela allt med henne. Alltså, vad heter det? Barn är verkligen en gåva. Jag tror att man kan ha många meningar i livet. Barn är en mening med livet, men sen kan det finnas flera. Men barn lär ju en också att vara i nuet på ett helt annat sätt. Oftast i farten, men i nuet.
Ja, men exakt. Det var faktiskt bra sagt, tycker jag.
Bra sagt.
Ja, men jag tyckte det var fint sagt.
Ja.
Ja, men det gjorde jag.
Ja, men precis.
För det ligger mycket i det.
Ja, men lite så. Så att det är väl det absolut härligaste. Sen är det ju fantastiskt att få ta del av alltså all klokskap och hennes liksom tankar och idéer och hennes liv. Liksom, att få vara en del av det och att fostra upp liksom en demokratisk medborgare. Det är ju väldigt häftigt. Det är ju det.
Och
ett stort ansvar.
Ja, precis, ja, exakt. Och vilka utmaningar finns än idag?
Oj, många.
Ja, också många.
Ja, precis. Ja, men det är, alltså, hela föräldraskapet är ju en enda stor utmaning.
Mm.
Hela tiden egentligen. Man blir ju ständigt ifrågasatt.
Mm.
Av alla möjliga egentligen.
Mm.
Men också är det ju en utmaning att, att kanske inte känna liksom någon sorts alltså ångest eller otillräcklighet. Det kan jag liksom landa mycket i, att man tycker att man inte är liksom tillräckligt bra. Man känner kanske att det där kunde jag förklara på ett annat sätt,
mm,
istället för att höja rösten eller göra vice versa och sådär. Så att den ständiga utmaningen är väl egentligen att utvecklas i sitt egna föräldraskap snarare än att lära sitt barn saker och ting.
Ja, precis.
Det handlar mer om en själv, tror jag.
Ja, ja, det ligger mycket i det, tror jag också. Men om du nu skulle få skicka Vera en liten hälsning. Nej, det behöver inte vara en hälsning, men så här, bara liksom skjutsa med henne några kloka ord till du vet, den här åldern när man har precis tagit studenten, man ska ut i livet och man har liksom 1000 dörrar som står och öppna.
Mm,
och hon vet liksom inte i vilken riktning hon ska gå. Vad har du för kloka ord att bara skicka med henne?
Oj, gud vad svårt. Nej, men jag skulle väl säga att en av de viktigaste sakerna, det är att verkligen tro på sig själv.
Mm.
Lita på sin egna magkänsla.
Mm.
Och sen ta hjälp, våga ta hjälp. Mm. Dina nära och kära, det är liksom inget tecken på svaghet, snarare tvärtom, tecken på styrka. Och så skulle jag nog aldrig be henne upp med hakan, utan bara upp med näven.
Ja.
Mm.
Mm.
Det skulle hon säga.
Snyggt. Då får hon höra det här om, om typ 20 år.
Ja.
Spännande.
Mm.
Men då tycker jag att vi har fått en jätteintressant historia och en fin sån också.
Ja.
Och så får vi se vad framtiden har att bjuda på.